En podcast från Aftonbladet.
Siffror, siffror på pappret där. Säg mig vem som störst i Sverige är. Ja, förlåt för att jag parafraserar Snövits elaka styvmor. Men tiden är sannoliken kommen för att ställa frågor av obekväm karaktär. SCBs stora partisympatiundersökning är nämligen här. Och alla kan inte vara vinnare. Liberalerna till exempel, som fortsätter vandra rakt in i en vägg av betong. Vi ska också prata om hur Sverigedemokraterna, partiet som vill vara hårdast mot pedofiler av alla partier, påverkas nu när en av deras riksdagsledamöter misstänks för barnpornografibrott. Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej, jag heter fortfarande Olivia Svensson och mina eminenta poddmedarbetare är idag
Myra Avärde,
Olof Svensson.
Hej och välkomna även till er.
Tack.
Välkomna till oss. Vi ska ju snart prata om mätningen med stort M. Men först det här. För i måndags fick vi ju veta att en riksdagsledamot utreds för barnpornografibrott. Och man kan absolut använda det här slitna uttrycket att nyheten slog ner som en bomb. Vi har ännu inte namnpublicerat den här ledamoten på Aftonbladets sajt, åtminstone inte när vi spelar in här på torsdagsmorgonen. Så därför kommer vi inte att göra det heller i den här podden, så vet ni det. Men fakta är att ledamoten är sverigedemokrat, har varit aktiv i politiken i många år och nu lämnar alla sina uppdrag och även partiet på grund av de här brottsmisstankarna. Ni befann ju er delvis i riksdagen då när det här kom under uppsegling, den här nyheten. Vad fanns det för reaktioner?
Ja, alltså jag försökte ju få kommentarer från Sverigedemokrater och det var ju märkbart att många var alltså, i chock. Och det kan man ju verkligen förstå. Det här är en person som har jobbat länge på SD-kansliet och som många har man är inte bara kollegor utan man är ofta vänner med. Och det var märkbart att det här var djupt tagna av det här.
Ja, jag tror att alla journalister var väl också chockade. Det här är ju ett fruktansvärt brott och bara att det finns en person som misstänks ha begått det i närheten skakar ju om alla. Men det var ju verkligen precis som Olof inne på. Vi pratade ju med många av hans, de som är hans vänner också, alltså människor som har känt honom i många år, som gör saker även privat. Och det var ju verkligen märkbar chock och förtvivlan. Och många av dem hade ju inte fått reda på det här förrän att han lämnade sina uppdrag. Så att det var ju väldigt färskt för de flesta när vi var i riksdagen och träffade dem.
Så var det, och det, vad jag förstår så var det ju ingen intern info överhuvudtaget, utan det var ju folk som är i princip i samma stund
fick veta det genom medierna.
Ja.
Och förutom att det här handlar om ett fruktansvärt brott som personen misstänks för, så kan man ju konstatera att det också är en usel timing för Sverigedemokraterna som har jobbat så hårt den senaste tiden med att lansera sig som det parti som är hårdast mot pedofiler, mot människor som sysslar med barnpornografi. De har ju nyligen betalat rättegångskostnader för Dumpens ansvarige utgivare Sara Nilsson, som dömdes för grovt förtal och dagsböter efter att då ha hängt ut en man som chattat med en fiktiv 14-årig flicka. Hur påverkar Sverigedemokraterna av att det här händer i just deras parti, My?
I vanliga fall så skulle vi väl säga att när en ledamot gör någonting dumt så påverkas inte partiet i någon större utsträckning eftersom det är en enskild person som gör en enskild dum sak. Men i den här frågan så tror jag att det kommer att påverka Sverigedemokraterna just för grund av att de är så här profilerade i den här frågan. Och det handlar väl också om hur man ska hantera det. De hanterade inte på ett särskilt bra sätt i tisdags.
Hur menar du då?
Ja, men vi var ju på en pressträff där deras gruppledare Linda Lindberg skulle kommentera det som hade hänt. Och det var helt uppenbart att man inte riktigt kunde balansera hur man skulle prata om detta och hur man pratar om den här typen, inte den här, bara den här typen, om man pratar om övergrepp i allmänhet. Och att här måste de ju hitta en fungerande balans där de inte försöker skydda sin ledamot på ett annat sätt än man liksom försöker skydda dem som man begår övergrepp i andra, under andra omständigheter.
Vi kan väl lyssna på ett kort utdrag från den här presskonferensen då som SDs gruppledare Linda Lindberg höll.
Vad som har kommit mig till kännedom är att en av våra ledamöter i vår riksdagsgrupp har aviserat att man väljer att lämna alla sina uppdrag på grund av personliga skäl. Och det är den uppgiften jag har fått till mig och det är det jag har att kommunicera. Egentligen ingenting annat.
Hur ser du på uppgifterna som har kommit fram?
Men det är ju såklart det som rapporteras från media. Det är klart besvärande uppgifter på alla sätt. Och jag tänker inte spekulera i huruvida det finns någon koppling. Men det visar ändå återigen på att vi är väldigt framåtsyftande i just de här frågorna. Hur viktiga de här frågorna är, framförallt för barn och unga som utsätts. Och det visar också att vi är på bollen även i en viktig fråga.
My, du kallade det här för den märkligaste presskonferensen du varit på till och med.
Mm. Jag tror att det var det.
Förklara genast.
För att det var en presskonferens som var kallad till egentligen för att prata om övergrepp och sexuella övergrepp i äldreomsorgen.
Men det var en planerad presskonferens.
Det var en planerad presskonferens och både jag och Olof sa ju att det hade inte gått att ställa in den här, för de har ju ställt in presskonferenser förut när de inte ville prata om svåra frågorna. Katrin Nyberg, saken dök upp till exempel, ställde in en presskonferens. Så det gick inte riktigt att göra den här gången. Men det var ju att hon kom in så kommenterade hon den här ledamoten det som hade hänt och var ganska hård och sa att jag vet ingenting, jag har inte informerat mig, han har avsagt sina uppdrag på grund av personliga skäl och jag har inte alls informerat mig om det och jag vet inte vad ni menar, jag kan inte säga att det finns anledning att koppla ihop de här två sakerna med en ledamot som är misstänkt för barnpornografi och vår ledamot som nu har plötsligt avgått. Och sen så direkt på det så höll de en presskonferens där hon och Jessica Stegrud märkbart rörda pratade om hur äldre människor utsätts för sexuella övergrepp i vården och hur man måste liksom försvara samhällets svaga mot sexuella övergrepp. Och liksom kontrasten mellan de här två liksom skeendena under samma presskonferens tyckte jag var jättesvåra att förstå. Så att jag tyckte att det var märkligt.
Jag undrade också lite över en sak hon sa. Som vi hörde så sa hon då att en ledamot i partiet anklagas för barnpornografibrott visar att partiet är på bollen i de här frågorna. Och det förstår jag överhuvudtaget inte vad hon menar.
Nej, det måste ju varit någon felsägning på något sätt. Hon sa vid något senare skede också att...
En feltänkning.
Ja, precis. Mm. Vid något senare tillfälle sa hon ju också att partiets arbete i de här frågorna inte påverkas av det här, utan det visar väl liksom att man måste fortsätta arbeta med det här och att det här kan finnas vad som helst i samhället. Och så är det ju också. Jag tycker det kan finnas lite osmakligt om man försöker plocka politiska poäng på det här, eftersom det ändå man kan ju faktiskt driva en hård politik mot barnsexualbrott och pedofili trots att det då råkar dyka upp en misstänkt person i den yttersta närheten. De två sakerna utesluter ju inte varandra.
Nej, men det som var chef tyckte jag var ju egentligen att nej, hade man ägt det så hade det inte uteslutit varandra. De hade kunnat ju säga att ja, men här ser ni inte ens i den här gruppen kan man vara säker på att det inte sker.
De finns överallt.
De finns överallt, men istället så att man distanserar sig och liksom säger att man inte riktigt visste vad som hade hänt, att man inte heller hade informerat sig om vad som hade hänt, men att man ändå ska ta hårda tag mot den här typen av personer. Det var det som inte riktigt gick ihop.
Ja, det håller jag verkligen med om. Och när jag satt där och då så tänkte jag nog att båda de här var rätt tagna av det som hade hänt och att de på något sätt försökte distansera sig från... Eller de talade väldigt distanserat av det, men sen när de då gick över på det som pressträffen skulle handla om så kom det i kapp dem på något sätt, så att de blev väldigt känslomässigt berörda av stundens allvar på ett lite märkligt sätt.
Kan man skylla på någon form av chockreaktion då? Precis som ni berättade här så var det ju många i partiet som fick reda på det. Kanske då ganska sent. Många av de här personerna har jobbat nära den brottsmisstänkte. Vi kan ju lyssna på Björn Söders reaktion på nyheten om hans partikollega sedan många år.
Otroligt chockad och jätteledsen. Vi har jobbat tillsammans i 12-13 år, så det är klart att det är jättesorgset. Men det visar ju att man kanske inte känner folk som man tror man gör.
Tror du det kommer att påverka valrörelsen? Jag menar, ni har ju ändå drivit det här med kamp mot pedofiler och barnpornografi hårt.
Jag tror det mest är en otroligt personlig tragedi och framförallt för familjen.
Ja, men just Linda Lindberg hade ju varit en av få personer som vetat om det här sen kvällen innan. Hon hade ändå haft 12 timmar på sig att både informera sig och att fundera över vad det här kommer att betyda och också hantera sina egna känslor kring det. Det är klart, jag tror att både jag och Olof, vi förstår det här, och när vi pratade med Sverigedemokrater i riksdagen så tycker jag ändå att vi har förstått att det här är liksom en mänsklig, alltså de är också har en mänsklig reaktion, och att man inte kan gå väldigt hårt åt heller på ett sätt som man kanske skulle gjort om det var en annan fråga, eftersom det här också har en mänsklig kostnad även för de som finns runt omkring. Det är klart att vi förstår det och som journalister också respekterar det.
Det här måste väl ändå vara en av de värsta varianterna av krishantering som man kan utsättas för, tänker jag, som parti. Alltså den typen av brott som gör att det blir som värst.
Alltså människa nästan, tror jag.
Ja, så är det ju. Sen är det också så att samtidigt så är det ju, det går ju en total enighet i samhället att den här typen av brott är helt förkastliga, och det är ju inget parti som driver någon annan politik. Visst, Sverigedemokraterna driver den hårdast av alla, men bara för att det händer i deras parti så betyder det ju inte att att deras politik mot det här hamnar i skottgluggen. Tycker inte jag i alla fall personligen.
Nej, nej. Nu har ju riksdagsledamoten då lämnat alla sina uppdrag samt partiet, och brottsutredningen fortsätter. Vi får förstås se vad den visar. Vad gör partiet nu framåt då, ur ett lite kortare perspektiv?
Men jag tror inte vi vet exakt vad de kommer att göra. Det som var samtalet under tisdagen var väl om man skulle starta någon slags krisgrupp till de här människorna som är drabbade runt omkring. Det är ju många personer som har stått honom nära som jobbar inom riksdagskansliet och jobbar inom politiken. Och där har ju partiet ett uppdrag ändå som arbetsgivare att se till att de blir omhändertagna, och det var ju en fråga som man pratade om i tisdags, alltså hur ska man hantera de här liksom nära vännerna till exempel, och hur de mår i allt det här, för de mådde ju väldigt, väldigt dåligt, helt begripligt.
Och sen är det klart att det finns ju en jätteoro att det här ska påverka förtroendet för Sverigedemokraterna och påverka allmänhetens bild av partiet, och att de då kommer tappa väljarstöd helt enkelt.
Hur orolig tror du att Jimmie Åkesson är här, Olof?
Jag tror att han är bekymrad över läget, det tror jag.
Sen tror jag också att vad vi har förstått att han är på ett personligt plan, eftersom det här är en person som har funnits i partiet under lång tid och haft flera avgörande poster, att Jimmie Åkesson också på ett personligt plan har tagit väldigt illa vid sig när det här kom fram.
Ja, nu gör vi verkligen ett ämnesbyte. Vi har ju sett fram emot den här dagen länge, och nu är den här. Dagen då Statistiska centralbyråns stora partisympatiundersökning offentliggörs. Undersökningen, den genomförs i maj varje år med 9000 tillfrågade svenskar och visar då valresultatet om det vore riksdagsval idag. Alltså i maj 2026, som den här mätningen är gjord i maj. Ja. Man får dessutom information om hur flöden ser ut mellan partierna och hur rösterna är fördelade efter till exempel kön, ålder och inkomst. Men vad säger en sån här mätning, My? Hur ska man tänka kring den som väljare?
Egentligen ska man väl tänka det som en temperaturmätare inför valet. Den här har ju ett väldigt stort underlag, så är som man anser mest tillförlitliga av de mätningar som görs. Det har ju varit lite dramatik här på morgonen. En hel del kallduschar, får man väl säga ändå.
Jag stod i mitt badrum och sminkade mig och hade koll på klockan hela tiden, 7.59, 8.00, och mitt barn skulle precis gå till skolan, så det var väldigt hetsigt.
Jag stod på skolgården.
Ja, jag stod liksom med mascaran i ena handen, telefonen i andra, en son som precis skulle gå ut. Alltså det var kaos. Men nu är den ju här, och jag kommer att låta lite som en politiker nu. Den enda mätningen som betyder något är den på valdagen. Men å andra sidan så påverkar ju förstås den här typen av mätningar partierna och politikerna. De kanske behöver trimma upp sina valstrategier, rikta om utspel eller bli självbelåtna feta katter. Förmodligen är det ingen som kommer att bli det.
Eller kanske bara ge upp.
Eller kanske bara ge upp. Ja, vi kommer till
Liberalerna.
Vi går väl in i undersökningen nu och går igenom parti för parti, så kan ni reagera och analysera. Dramatisk musik, tack.
Vad är det för någonting?
Det är dramatisk musik.
Ja, men jag,
kompositör okänd.
Okej, okay, ja. Mm.
En AI.
Nej, men jag har tagit den från det bibliotek där vi tar våra låtar. Ni får väl höra av er till mig om ni vill ha exakt namn via mejl. Vi går från störst till minst, tycker jag, enligt resultatet från mätningen då. Och då börjar vi med Socialdemokraterna. Siffran de får i den här mätningen är 33,9%. Det är ner 2,3% sen förra mätningen som alltså gjordes i maj 2025. Men det är ändå högre än i valresultatet 2022, Olof.
Ja, så är det ju. I valet så, förra valet så fick de en bit över 30%. Så nu har de ju då ökat med nästan 4 procentenheter.
Vad är det viktigaste för partierna? Är det jämförelsen med valresultatet eller är det jämförelsen med förra mätningen i förra året? Beror det på vilket resultat man får?
Ja, det skulle jag tippa faktiskt.
Det var en enkel fråga att ställa. Så för Socialdemokraterna är det självklart vad de väljer att fokusera på.
De skulle väl aldrig välja det bästa perspektivet.
Nej. Jag hörde Tobias Baudin i morse. Det var ju guld och gröna skogar.
Jo.
Oj, oj, oj. Reaktion då? My, vad säger du? Här var ju ändå ett av partierna, alltså ett av de partierna där det fanns en säkerställd nedgång sen förra mätningen.
Ja, just det här partiet tänker jag då kommer att jämföra sig med valresultatet. Mm-hmm. 2022, 30,3% i stöd då. Magdalena Andersson var ju och pratade hos oss på Riksdagsjournalisterna i tisdags och då sa hon ju en sak som jag tyckte var ovanligt insiktsfull ändå för att vara en politiker, och det var att man ska vara orolig om det går dåligt, men man ska också vara orolig om det går för bra. Och det är ju inte
jag hon antecknade det citatet.
Ja, det var ett bra citat och det brukar man inte höra en politiker säga. Däremot så brukar det här ju vara någonting som de politiska tjänstemännen känner väldigt starkt. Så att därför tror jag att den här siffran är mycket mer bekväm för Socialdemokraterna. Det här är en siffra som de tänker är realistisk och på riktigt. Och den stora glädjen för dem är väl inte bara att de har ökat sedan valet 2022. Det är väl också att skillnaden mellan blocken nu är monumental.
Ja, så till vi kan väl ta skillnaden mellan blocken nu då. 12,6% större då än tidersidan.
Ja, det är ju ett enormt gap. Visserligen var det väl lite någon promille större i förra mätningen, men det är ju ändå alltså, så här kort tid till valet så är det ju ett enormt gap, det måste man ju säga.
Vet du hur många dagar det är kvar till valet?
100 dagar.
101
dagar.
Jag räknar. Mm.
Och men det får man väl säga, som såvitt jag vet har det aldrig överbryggat ett sånt här stort gap på så här kort tid.
Nej, alltså det innebär ju också att om då Liberalerna inte kommer in i riksdagen så kommer ju deras mandat att delas ut till de andra partierna, och då skulle ju då Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet få egen majoritet om den här mätningen blir valresultatet.
Så en glädjens dag för Magdalena Andersson helt enkelt, kan vi väl summera det med?
Hon ska ju fortfarande få ihop sitt regeringsunderlag, men
en liten detalj bara, snälla
en liten detalj. Jag har ju då som vanligt hamnat i Valmyndighetens valsimulator. En av mina
där har du hunnit gå in och ut.
Favoritmarkerade sidor på internet. Mm. Ja, bokmarker. Alla rör vi oss på olika sätt. Och i alla fall, om man då för in den här undersökningen och får mandatfördelning, så skulle S, V och MP få 180 mandat, vilket vi ju vet är en ganska stor majoritet eftersom man behöver
verkligen
mer än 175 för att få majoritet i riksdagen. Men det är ju fortfarande ändå inte deras lyckligaste alternativ, och de ska ändå få ihop det. Och däremot så har man, om man skulle vara S, C och MP, så ska man få 170 mandat. Så då ska man inte få en majoritet, då ska man behöva stärka upp det på något annat sätt med Vänsterpartiet.
Mm. Intressanta siffror. Vad tror ni att partiet gör åt den här siffran då? Socialdemokraterna, hur ska de hantera den framåt? Kommer den att innebära någonting för dem? Den kommer att förändra någonting för
kampanjen.
Dem? Tror du att de korkar upp på kansliet?
Det tror jag.
Står Mikael Damberg redo med sabreringssabeln?
Med sin Cola Zero.
Ja, just det. Ja, men alltså det är också bubbel.
Jag tror det här är firningsläge för Socialdemokraterna, absolut. Alltså inte bara specifikt den här siffran, men också det här stora försprånget.
Då går vi vidare till Sverigedemokraterna. Siffran de fick 18,3%. Det är 0,3% mer än i förra mätningen. Och en snabb jämförelse med valresultatet 2022 visar ju en nedgång på 2,2% om jag har räknat rätt.
Ja, de går ner.
Det brukar väl drabba Sverigedemokraterna i och för sig att de ligger lägre i mätningar.
I just den här mätningen har det varit en diskussion om det. Nu blir ju sådana här mätningar som jag förstår också viktade. Alltså att man kompenserar för alltså vissa grupper, att man inte når vissa väljargrupper på samma sätt. De brukar också vara väldigt snabba själva på att säga att de underskattas i olika mätningar. Jag vet inte hur sant det är nu för tiden när de är ett sånt stort brett parti. Jag tror att ju större och bredare de blir, desto mindre problem är det egentligen att de underskattas eller överskattas.
Det här gamla stigmat, det kanske man inte kan tala om längre.
Nej, jag tror inte att man kan göra det. Faktiskt.
Men historiskt har det varit så att Socialdemokraterna brukar få lite högre i SCB-mätningen än vad det faktiska valresultatet och SD brukar få lite lägre.
Ja, så hur tror du att Sverigedemokraterna reagerar idag då åt siffran 18,3 som då är nästan i princip exakt samma som i förra mätningen från SCB?
Ja, nej, men alltså jag tror för dem så är det ju ändå en maktbalansen är ju då på deras sida eftersom de är större än Moderaterna.
Ja, det var väl ändå det viktigaste i den här mätningen för Sverigedemokraterna.
Det kan jag tänka mig.
Mm. Tror du samma sak, My?
Absolut. Sen så tror jag i och för sig att jag tror att Sverigedemokraterna för första gången i sitt liv ändå kan känna lite ängslan för vad det skulle betyda. För att i EU-valet 2024 fick de ju sin första valförlust. Och det är ju ändå någonting nu som de har känt på. Man får ändå liksom ett kroppsminne av kriser. Och det tror jag att de har nu på ett sätt som de inte har haft förut. De har mycket mer kunnat bara borsta av sig. Det håller ju opinionssiffror för de har ändå bara känslan. Men vi går ändå alltid framåt när det är val. Vilket de ju nu bevisligen inte alltid gör. Så att jag tror på det sättet så är det här ändå mer stressande än det skulle ha varit ifall det där EU-valet inte hade skett.
En liten svettpärla på Jimmy Åkessons panna.
Och sen får man ju ändå också komma ihåg att Jimmy Åkesson är ju så nära att nå sin dröm att få sitta i en regering och få driva sitt parti in i den liksom, absoluta makten. Och nu ser det inte ut att gå vägen, enligt de här siffrorna i alla fall.
Nej, med tanke på blockfördelningen då.
Och det, att ha sin dröm inom liksom räckhåll.
Han kan lukta den.
Men kanske förlora. Det är ju en ganska stressande känsla också.
Blir det en öl extra på Sweden Rock idag för Jimmy Åkesson?
Just det. Alltså han har ändå sin årets bästa vecka så han kanske tar det här med en nypa salt.
Precis, det är ju rockfestivalen då. Sweden Rock som jag förstår det är Jimmy Åkessons absolut bästa grej.
Mm. Att den ligger ju väldigt nära där han bor också. Det. Dessutom hemmaplan. Han är ju hårdrocksintresserad så det måste ju... Han är väl alltid där tror jag.
Så det är en tröst i alla fall.
Ja.
Okej, vi går då till Moderaterna som alltså blir tredje största parti och siffran 17,3%. Minus 1% sedan förra mätningen, jag är inte riktigt säker på om det var statistiskt säkerställt eller inte. Men det är ju i alla fall som sagt en bit under Sverigedemokraterna och det är dessutom mindre än valresultatet 2022 eftersom vi minns att de fick 19,1% i valet 2022. My. Reaktion.
Ja, men här tror jag att vi har, alltså okej, Liberalerna, total kris. Men den nästa totala krisen är ju absolut.
Den hittar vi här.
Moderaterna.
Ja. Varför?
Dels, jättedålig siffra. Alltså Moderaterna har ju lite sådana här olika smärtgränser i opinionen. Nu vet jag att de försöker liksom ompröva sin identitet och tänka så här, ja men det är helt okej att vara ett 18-19% parti. Men 17,3, det vill de definitivt inte vara. Och den här typen av siffror har ju utlöst kris i partiet förut. Nu kommer de inte göra det på samma sätt eftersom de sitter i regeringsställning. Men hade de varit i opposition tror jag att Ulf Kristersson hade rykt inom kort faktiskt. För att det här är en väldigt dålig siffra. Och också det här med att de ser ut att förlora makten med sån stor marginal. Alltså det är ju ett sånt underbetyg till de här 4 åren. Och det... Alltså jag tror att de har en väldigt stark känsla av att de inte förtjänar det här. Det
igår unnade sig Ulf Kristersson en glass med en kula kaffeglass och en kula mörk chokladglass. Och han såg väldigt nöjd ut då under den här bussturnén. Ja, precis. Och han var glad.
Åt han glassen?
Ja, visst.
Hur tror du han känner sig idag?
Nej, men det är klart, det här stressar ju honom jättemycket. Jag frågade honom om han var stressad över opinionsläget och sa att han inte var det, men att han...
Klart han säger det.
Att han, ja, absolut.
Men nu, det börjar bli en konstig sak att säga.
Men att han förstår allvaret. Det är ett sätt för honom att meddela att visst, det finns nog en liten stress. Enligt vad jag har hört då, så var Martin Borgs, som är biträdande partisekreterare och den personen i Moderaterna som alltid internt och pratar om siffror och försöker få Moderaterna att bli på gott humör även om det ser mörkt ut. Han var då i riksdagsgruppen här för ett par dagar sedan och sa att ja, men vi kommer nog landa på 18 ungefär och med det vill han då ta ner förväntningarna. Det kommer inte bli bättre än så. Nu är det ju 17 då.
Nej,
så att det,
han skulle inte ha nämnt någon siffra alls.
Nej, precis. Nej. Och det här är många i Moderaterna tycker att det är ju Ulf Kristersson som är ytterst ansvarig för det här, och då jag delar Mys analys att hade han inte varit statsminister, hade de inte haft regeringsmakten, så hade det nog börjat komma avgångskrav på honom.
Det är roligt, för precis när vi sitter här så har ju Moderaterna en presskonferens och de ska kommentera de här siffrorna, och rapporterna därifrån är ju då att de säger att sossarna har lyckats ljuga för folket och det är därför det går så dåligt för Moderaterna i den här mätningen.
Är det läge att skylla ifrån sig precis just idag?
Grejen är att det är ju en valrörelse och det går ju inte att bara skylla ifrån sig. Alltså det kan man ju göra utåt, men det är ju helt uppenbart att någonting måste göras i deras strategi för hur man ska vända det här. Och man kan ju verkligen inte bara göra walk over nu, för att oavsett om man förlorar det här valet så kan man inte förlora det så stort som det ser ut i den här mätningen. Det skulle liksom vara helt katastrofalt för Moderaterna, och för Ulf Kristersson skulle det ju bara vara, alltså han skulle ju nästan behöva avgå på valnatten.
Jag såg att han gjorde ett gemensamt utspel häromdagen med Moderata ungdomsförbundet som handlade om att sänka åldersgränsen för att köpa alkohol på systemet till 18 år. Då,
det var igår i Aftonbladet.
Det var till och med igår i Aftonbladet. Tack Olof Svensson som kanske skrev den här artikeln.
Exakt.
Ja, men gud vad trevligt att du kunde avslöja det här för svenska folket. Är det med hjälp av sådana utspel som Ulf Kristersson och Moderaterna kan vända sin dåliga siffra
alltså,
till en bättre?
Uppenbarligen inte. Jag tror att det man behöver göra nu är att försöka förstå varför, liksom,
varför går det så dåligt?
Varför vill inte väljarna rösta framtida partierna till nästa mandat?
Men är det för sent att göra någonting? Någonting stort?
Strategin är ju uppenbart att de har ju ändå kommit med en hel del vallöften som ska attrahera olika väljare. Nu var det första gångs väljarna i det här då. Men parallellt så pågår det ju också en intensiv kampanj där de då pratar om hur illa det skulle bli i Sverige om det blir maktskifte. Alltså det målas ju upp som att det skulle bli helt katastrofalt på alla områden i princip.
Alltså de här siffrorna har ju bäddat för en ganska smutsig valrörelse. Jag har ju in i det här sista trott att det inte skulle bli det. Jag vet att många politiker som jag har pratat med har varit väldigt oroliga för det, att det ska bli mycket så här påhopp och negativ campaigning. Och jag har ändå tänkt att är vi inte alla medvetna om att det är inte rätt väg att vandra.
Men nu ska knivarna fram ur lådan.
Ja, nu tror jag att det liksom är dubbla knivar fram ur lådan här framåt.
Vänsterpartiet då, 8,6% fick de i den här mätningen. Det är 1,5 procentenheter högre än förra mätningen från SCB. De fick ju 6,75% i valet.
Ja, så de har ökat med nästan 2 procentenheter här.
Ja, det har de. Vad säger vi om det då?
Nej, det är såklart, det måste de ju vara väldigt, väldigt nöjda med.
Nooshi Dadgostar är glad idag, My.
Ja.
Och jublar.
Såklart. Absolut.
Hur påverkar det partiets möjlighet att få sitta i regering? Knäckfrågan för Vänsterpartiet.
Precis, jag tror att det är väl det de ser också, att ju större de blir, desto starkare mandat kommer de ju att ha att försöka förhandla in sig själva i en regering. Och de kommer också behövas mer. Hade det varit tvärtom, om det var Centerpartiet som hade 8,6 och Vänsterpartiet som hade typ drygt 6, så de hade ju samma i förra valet. Då hade ju den här balansen om vem som ska sitta i en regering varit sett helt annorlunda ut. Nu är det ju att man behöver så här många mandat för att få en majoritet som Vänsterpartiet kan erbjuda.
Vänsterpartiet har dock lite andra problem just nu, Olof. Jag såg Expressen hade en granskning igår onsdag som handlade om, det var väl politiker på kommunnivå, tror jag.
Politiker i Helsingborg.
Just det, som då har visat stöd för olika terrororganisationer.
Ja, de hade ju då firat, eller deltagit vid någon slags firande då, som inte i och för sig anordnades av Vänsterpartiet, men som anordnades av någon organisation som de då tillhör, som hade firat 7 oktober-attacken mot Israel, Hamas-attack. Och de har ju då, Vänsterpartiet reagerade ju med att stryka en rad politiker från sina
kommunlistor. 9 typ. Ja, det är ganska många. Den här typen av avslöjanden hjälper ju inte Vänsterpartiet att, vad ska man säga, framstå som ett regeringsdugligt parti som folk vill samarbeta med mig.
Verkligen inte. Å andra sidan så tycker inte Socialdemokraterna det.
Ändå.
Nej.
Men det hjälper dem inte, det kan man väl inte säga verkligen så här i valtider.
Inte. Verkligen inte. Det här skulle de ju ha... Alltså,
det här skulle de väl ha löst.
Problemet med Vänsterpartiet är ju att de verkar väldigt blinda för vad som händer i de här olika kretsarna ute i landet, att de inte har kontroll över sina politiker.
Ja, det verkar yrvaket.
Ja, och det är ju ett väldigt stort problem. Alltså, den här typen av människor skulle ju inte ha hamnat på listan till att börja med. Och eftersom det inte heller är första gången som de har den här typen av problem, så är det ju klart att det här förstärker ju bara bilden av dem som väldigt naiva när det kommer till den här typen av rörelser inom partiet.
Vi har pratat en del om Miljöpartiets framgångar under våren i olika opinionsmätningar. Nu vet jag inte riktigt om det är någon som jublar särskilt mycket just hos Miljöpartiet idag. För det var ganska, ja, alltså de fick 6,6%. Det är väl i princip samma som förra mätningen. Det är ju dock mer än vad de fick i valresultatet 2022. Då fick de 5,08. Men kanske att de hade väntat sig lite högre siffror, Olof.
Ja, det tror jag. De har ju varit upp och klättrat över 7 i flera mätningar.
Precis.
Bara de senaste månaderna. Och känslan hos dem är väl att de befinner sig i en ganska brant uppåtkurva. Mm. Så jag tror att de är lite besvikna över det här.
Ja, här blev det bara lite ryck på axlarna mig.
Jag tror att det här kan man verkligen applicera det här. Man ska vara orolig när det går dåligt och man ska vara orolig när det går för bra. För det har jag hört inifrån Miljöpartiet, att det har funnits ändå en viss oro för att de här mätningarna har gått lite för bra.
Glädjemätningar.
Man har inte riktigt kunnat förstå varför man har haft så högt.
De förstår inte själva varför det går bra.
Inte riktigt.
Det
har ju handlat om det här med fossil, alltså med det här med att fasa ut fossila bränslen och att bränslepriserna är så höga och att man måste ställa om. Alltså, det har man ju menat är ju en anledning till att man har fått lite mindre negativ gehör för sin politik än kanske vanligtvis. Men det har ändå varit så högt att jag vet om att de har tyckt att det var mer än man riktigt kan förklara. Så jag tror att de är väldigt bekväma med den här siffran, och skulle det bli det här är de ju supernöjda i ett val.
Ja, det är ju fortfarande högre än 2022, plus att de ju får egen majoritet med S och V om de skulle bilda regering just idag.
För här är ju ett parti som ändå kommer att få sitta i en regering oavsett om det blir en vänster.
Så de kanske inte kokar upp champagne, men de är heller inte, de går inte att begrava sig i källan. Det gör de inte.
Det tror jag inte.
Då går vi till Centerpartiet, och där är det väl också lite status quo. De får 6,1%. Det är väl i princip samma som förra mätningen. Och en snabb jämförelse med valresultatet 2022, då fick de 6,71. Så de är i alla fall fortfarande på siffran 6.
Och det är ju ett under, skulle jag säga. Alltså det här är ett parti som måste vara så nöjda med den här siffran. Det finns inget parti i den svenska politiken just nu som skulle vara så nöjda med att bara få ha det lite som vanligt.
Med tanke på den turbulens och de partiledarbyten de har haft. Alltså de måste ju vara, alltså de har varit så skadeskjutna, och nu är de ändå där uppe på 6% och kan väl ändå slappna av lite. Så här hör vi lite champagnekork från Elisabeth Hanrinqvist.
Och hon är ju också, alltså skulle jag säga, den svagaste partiledaren av alla partiledarna just nu. Så bara att de har en sån svag partiledare, de har haft det så turbulent och de ändå är på ungefär samma. Det tror jag att de,
jo, men
de
kan fira. Om man ska vara, det är ju också så att det är det enda partiet i oppositionen som backar lite från valresultatet. Så att de bör ju inte vara helt nöjda, men med tanke på turbulensen så kanske det var inte så illa som det skulle kunna bli.
Okej, Kristdemokraterna då. Här finns det en... Jag hör korken poppa nu. Ebba Busch står just nu och riktar den mot taket inne på Kristdemokraternas kansli. För de får 4,5%. Och det är 1,1% mer än förra mätningen. Det är ju visserligen väldigt dåligt jämförelse med valresultatet 2022 där de ändå lyckades klättra upp på 5,34. Men My, du har sagt att Kristdemokraterna är starka i valrörelser.
Ja, det är ju de som säger det.
My, du har sagt att Kristdemokraterna säger att de är starka i valrörelser. Exakt.
Och det är också sant. De har ju historiskt gjort väldigt bra upphämtningar. Så vad Ebba Busch, jag har inte ens sett vad hon har sagt för kommentar nu under morgonen. Men om jag vis av erfarenhet och ålder skulle säga ungefär vad jag tror att hon har sagt, det är ju att så här högt brukar de inte ligga under våren upp mot ett val. Och bara att de ligger så här högt i mätningarna visar på att de kommer att göra ett pangresultat i valet.
Och alltså Alf Svensson är ju sur nu över det du säger. Han har väl legat betydligt högre på våren innan ett val.
Jo, men för Ebba Busch så har det ju varit att de har varit ganska uträknade under våren upp mot valen. Och ofta har legat under riksdagsspärren. Så att, om jag ändå skulle liksom kanalisera här vad Ebba Busch skulle säga, så skulle jag säga att det är det här hon kommer att säga.
Men det är fortfarande darrande nära spärren ju, Olof.
Ja, det är det ju. Så att de kan ju inte helt pusta ut. Det är klart 0,5 procentenheter. Då är kniven mot strupen.
Mm. Ändå glada, tror vi. Mycket, också att Ebba Busch ju alltid väljer glädjen. Så att vi kan vara ganska säkra på det.
Alltså, kan man välja glädjen i en SCB-mätning så kommer man alla gånger göra det.
Och då går vi till ett parti som inte ens, hur de ens skulle plåga sig med att vända och vrida på varenda sten i hela världen, kan vara glada åt den här mätningen. Och det är ju Liberalerna, som alltså får 2,5% i den här mätningen. Det är minus 0,3 sen förra mätningen. Det kan tyckas vara en väldigt liten skillnad. Men det viktiga för dem hade ju varit att öka på något som helst vis. Öka med någon liten alltså mikroskopsiffra.
Ska jag påminna om var vi befann oss för exakt ett år sedan?
Ja, tack.
Då var Liberalerna i total kris. Det var liksom totalt bara sammanfall. Ingen ville bli partiledare. Jag tror att kanske Simona Momsson hade börjat segla upp lite. Eller kanske till och med lagt fram som kandidat. Jag kommer inte ihåg exakt. Jo, men hon har nog lagt fram. Nej, det kan hon inte ha gjort. De la ju den precis innan Almedalen. Hon hade seglat upp i alla fall som en kandidat. De hade haft kaos hela våren. Det var liksom kaos i regeringsfrågan. Det var kaos i partiet. De hade ingen partiledare. Och i den situationen hade man så högre i den här mätningen än de har nu. Så på ett år har alltså Simona Momsson lyckats att sänka partiet ytterligare. Jag tycker ändå att, jag vet att det har funnits prat om att man skulle byta ut henne innan valet och att man har resignerat till att det går inte och att det här kanske ändå blir det bästa som det kunde bli. Och det visar sig nog kanske vara fel strategi, för det har inte varit det bästa det kunde bli. Hon har inte räddat det här partiet.
Men tror du att den här siffran skulle kunna leda till att de faktiskt byter ut Simona Mohamsson?
Nu är det ju för sent. Ja. Vad skulle de göra? De har ju ingen som vill plocka upp den här
stafettpinnen. Det har de ju framförallt inte.
Heller. Så det är ju ett stort problem. Man skulle ju behöva ha liksom någon så här superstarkt namn, och då har de ju inte heller. Halva partiet har ju lämnat partiet.
Simona Mohamsson har ju gjort sig känd lite grann som en ständigt leende partiledaren som oavsett besked står och ler ganska glatt, får man ändå säga. Jag hade en bekant en gång som ville tatuera in textraden "Laugh now, cry later" på sin kropp. Och jag undrar, är det där någonstans vi befinner oss här med Simona Mohamsson? Är det ett tips kanske?
Ja, vad ska hon göra annars? Alltså, men det är klart att det är ju, hon har, det har jag sagt tidigare också, man får ändå ge henne att hon har en väldigt stark, hon har ju en väldigt stark energi trots att det går dåligt och mycket motgångar. Jag har svårt att tänka mig att hon kommer byta strategi efter den här mätningen.
Nej, alltså om vi jämför då med valresultatet 2022 så fick de ju 4,61 och kunde ju verkligen andas ut på valnatten My. Men det här, jag läste att det hade krävts kanske 3% i den här mätningen för att folk där ute också skulle känna att det är värt att stödrösta. Alltså att det är värt att lägga sin röst på Liberalerna. För att man tänker att ja, men de kanske inte i alla fall kommer åka ut, så min röst är inte helt, vad ska man säga, den är inte helt bortkastad. Men att 2,5 verkar vara en ganska farlig gräns.
Ja, absolut. Det var väl att man inom Liberalerna pratade om att om det ändå är 3 eller upp, då har vi ändå en chans.
Och det pratar man även om inom Moderaterna och så vidare. Då kanske det Når de tre nu i vår, då kommer Moderaterna att liksom hinta om att okay, det är okej okay att rösta på Liberalerna, för då räddar ni hela tiden upp blocket.
Men vid 2,5%, då tutar alarmklockorna så högt så att man måste sätta på sig lurar och stänga in sig.
Men verkligen.
Planet måste omedelbart nödlanda.
Alltså jag vet inte vad de ska göra. Man kan ju inte bara heller lägga sig ner och ge upp. Men jag vet inte hur de ska samla energi för att gå vidare in i den här valrörelsen på det sättet de skulle behöva göra. Faktiskt. Sen kunde vi också se på de här, SCBN har ju också väljarrörelser. Alltså hur partierna, eller hur väljarna har förflyttat sig. Där finns ju två saker tycker jag som var intressanta. Det ena intressanta var ju att det var helt uppenbart att Liberalerna har fått viss stödröstning från SD i den här mätningen. 0,3% heter hade de ju fått väljarströmning från Sverigedemokraterna. Alltså det är ändå ganska speciellt. Alltså de är två partier som står för helt olika värderingar. Och jag kan inte säga under någon annan omständighet att en sverigedemokrat skulle tänka så här, ja men jag kanske röstar på Liberalerna. Eller kan säga att jag skulle tänka mig rösta på Liberalerna. Om det inte handlar om någon slags stöd, att man vill belöna dem för den positionering de har tagit under våren. En annan väldigt intressant sak i de här väljarströmningarna tyckte jag var att det är en ganska stor grupp som vet ej. Jag tror att det var 2,0% i den här SCB-mätningen som inte vet. Alltså det som i övrigt som inte vet. Och det fanns också ganska stor osäkerhet bland väljarna enligt den här mätningen. Men då i alla fall från de här vet ej har 1,3% flyttat sig till Sverigedemokraterna. Och här har ju varit deras strategi, alltså det bekräftar också att de har haft rätt strategi. Och det är att Sverigedemokraterna har tänkt att de har väljare att plocka i den här gruppen. Alltså de som är potentiella soffliggare. Och det är ju där man har lagt hela den här förhoppningen till att Tidosidan ändå ska kunna plocka in det och ändå kunna plocka nya väljare från just den här gruppen. Så här finns ju ändå någonting som de som de är på gång till, som skulle kunna göra viss skillnad i hur valresultatet blir. Det är ju att få de här personerna att gå och rösta och att rösta på något av Tidöpartierna.
Men summa summarum efter den här mätningen är att det ser mörkt ut för Tidö. Det blir väldigt svårt för dem att hinna i kapp, även om de skulle såklart tekniskt sett kunna göra det. Det finns fortfarande en chans, men det ser väldigt mörkt ut. Och det ser framförallt otroligt mörkt ut för Liberalerna.
Det är ju verkligen, det är ju mörkt och inga stjärnor på den himlen.
Mörkt och kallt.
Mm. Sen brukar ju ändå regeringspartierna knappa in lite något. Mm. Det brukar ju inte vara så här stor skillnad på valdagen.
Nej, och det vet vi ju om sen tidigare.
Läntröst.
Det är bara väldigt många procent man ska hämta in.
Det är det.
Ja. Vi har ögon och öron fulla med siffror, så nu tycker jag vi avslutar för idag. Tack för idag, Mia och Olof. Tack till alla som lyssnar och så hörs vi igen på måndag. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.